CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Men John, de här fakturorna, har du koll på dem eller?
Att ha alla fakturor i en enda röra, det är inte Telia.
Oj, vad många.
Att göra det lätt att driva företag, det är Telia. Läs mer om fördelarna med att samla IT, bredband och mobilt hos en leverantör på telia.se/företag.
Ni har väl inte missat att alla takeaway-förpackningar ni slänger på rätt ställe ger fina deals i McDonalds app. Även om skräpet kommer från andra snabbmatsrestauranger. Exempelvis...
Åh, sorry. Kom åt något här.
Exempelvis...
Förlåt, det är något skit här.
Andra snabbmatsrestauranger som...
Vi provar en tagning till.
La 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 la. La 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 la.
Från Monopol Media, det här är Kapitalet. Jag heter Gunnar Harjus.
Och jag heter Åsa Secker.
Inte där.
Och jag befinner mig på Erik Walls vind på Kungsholmen i Stockholm. Erik letar efter en grej.
Vad för grej?
Det är ett papper. Inte det pappret han först hittar. För det han hittar först är ett sånt här, du vet, upplevelsepresentkort. Kör Lamborghini.
Det är fan ett presentkort. Den här koden har jag aldrig använt.
Den där har ju gått ur.
Jo, men det har den. Men jag har... Jag tror att jag skulle kunna ringa dem och få...
Kan man få tillbaka på sina presentkort?
Enligt Erik kan man det. Det här är en stor nyhet för mig. Jag är lite skeptisk just då. Jag ska säga att jag har en känsla av att såna här upplevelseföretag helt går runt på att folk inte cashar in sina upplevelser. Men jag hinner inte säga det för att...
Här! Titta! Här är den ju.
Nu hittar då Erik det vi egentligen letar efter.
Och vad är det han egentligen letar efter?
Det är ett pyttelitet papper, kanske A7, alltså typ post-it size i princip. Och det här lilla pappret berättar en väldigt märklig historia.
To Mr. Erik Wall from Tokyo District Court Civil 20th Division. Och så massa nummer. Announcement from Bankruptcy Trustee of Mount Gox.
Det håller på sådär ett tag.
Okay.
Sen till slut så står det ett namn.
Står det hur mycket
Robert coins? Mary Mark Karpeles.
Ja, just det. Ja, det är så han heter.
Jag behöver lite hjälp här. Borde det här säga mig någonting? Mount Gox, Robert Mary Mark Karpeles. Vad är det som pågår?
Så här, Mount Gox var en gång i tiden världens största bitcoinbörs. För 5 år sedan hanterade Mount Gox över 70% av all världens bitcoin. Idag hanterar de 0.
Hur gick de från 70 till 0? Vad hände?
Det som hände var en serie mer eller mindre osannolika händelser som förändrade kryptovalutans framtid. Och mitt i alltihopa stod Erik Wall. Och allt han fick var en väldigt liten papperslapp och en väldigt bra historia. Mount Gox efter det här.
Vi sponsras av Storbrand Asset Management som ju förvaltar över 1000 miljarder norska kronor, bland annat för SPPs många pensionssparare. För 2 år sedan så investerade Storbrand i drygt 60 tåg, alltså tågvagnar, som rullar mellan London och Skottland. De leasar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt, med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och storbrandskunder, däribland alltså SPPs pensionssparare, får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid. Det här är ett av supermånga exempel på hur pensionskapitalet i växande omfattning bidrar till att bygga samhället och inte minst till att klara klimatmålen. Det behövs elproduktion, elnät, batteriparker, nya transportlösningar och allt möjligt. Bara i Europa antas investeringsbehovet för att klara klimatmålen uppgå till tusentals miljarder dollar. Och det här är ju pengar som ganska ofta saknas i statsbudgetarna. Däremot är det här pengar som pensionsbolagen kan vara med och stoppa in. Vilket ger pensionsspararna en fin avkastning under lång tid samtidigt som man är med och ställer om samhället. Vi har gjort ett helt avsnitt om det här som man kan lyssna på. Det publiceras här i Kapitalet i mitten av maj. Ratta gärna in det om ni vill lära er mer om hur det här funkar. Men tack säger vi till Storbrand Asset Management som ju investerar i alla tänkbara tillgångsslag, bland annat för pensionsbolaget SPP. Och tillsammans försöker ju vi, Storbrand och SPP, öka medvetenheten om hur pensionerna funkar och vilken roll pensionerna spelar i samhället och i ekonomin.
Mt. Gox, världens största bitcoinbörs. Jag tror att alla våra lyssnare vet vad bitcoin är. Ska vi ta kort recap, kanske mest för min skull?
Mm. Bitcoin är den största kryptovalutan, det är en helt digital valuta. Man har det i en wallet som är en plånbok, det är samma ord, det hör ju. Det finns ett begränsat antal av dem och de är liksom inte kopplade till en identitet, så du kan typ vara anonym. Det säkras genom någonting som kallas för kryptografi. Folk minar den. Vi kommer inte riktigt gå in på exakt hur det funkar rent tekniskt, för att det är inte så viktigt för historien. Vill man veta sånt här så finns det olika så explainers på YouTube. Den som Guardian har är bäst, tror jag. Det finns liksom ingen bank eller riksbank som styr pengarflödena. Det är ganska viktigt att veta. Man kan säga att det finns ett community som reglerar det här inifrån, typ. Och vår hjälte idag, Erik Wall, han får höra talas om det här.
Jag fick egentligen en artikel skickad till mig från en kompis när jag gick på universitetet, Lunds tekniska högskola. Så det var 2011 och då skickade den artikeln, så stod det så här: "This underground website allows you to buy any drug imaginable."
Nu känner jag att det är liksom information om Erik som saknas här. Är han i själva verket en knarklangare?
Han är inte knarklangare. Däremot är han människorättsaktivist, finansperson, allmän kryptokille. Jag vet inte om han vill slänga sig med crypto bro, men det är ett ord som förekommer i olika rubriker kring killar som gillar krypto. Jag tror inte vi ska sätta det epitetet på honom. Han har i alla fall kompisar som skickar såna här artiklar till honom. Artikeln i fråga handlade om Silk Road. Det är en sida på Darknet där du kunde köpa i princip vad som helst. Mest knark, om vi ska välja.
Darknet, alltså ett anonymt krypterat internet.
Det är snabbkursen för Darknet. Och Silk Road, de tar emot någonting som heter bitcoins.
Och jag kommer ihåg när jag läste den artikeln att jag blev lite grann besviken eller arg, för att jag kände att det här det händer. Liksom. Det finns någonting här på internet, det där det sker. Och jag var ju liksom väldigt insatt i hela internetsfären och såna här hacking culture på den tiden, så att jag kände lite grann besvikelse över mig själv att jag hade fått min, det var någon, en kompis som har skickat någon artikel i någon mainstream-sida, och det är där jag läser om det här för första gången, och då kände jag att jag uppenbarligen så umgås jag med helt fel personer, jag rör mig i helt fel kretsar, jag är inte där det händer. Så det var 2011, men jag köpte inga bitcoin då. Jag kom tillbaka till det senare 2012 och gjorde min första inköp.
Och 2012, om man vill köpa bitcoin, så fanns det ett ställe som var större än alla andra. Mt. Gox.
Då undrar jag, vad är Mt. Gox för typ av berg?
Det är inget berg. Mt. Gox stavas M-T-G-O-X. Det står för Magic the Gathering Online Exchange. Det var en japansk plattform som användes för att trada spelkort från spelet Magic the Gathering då.
Du tittar på en person som aldrig har spelat dataspel hela sitt liv.
Ja, okej. Okay. Och inte heller då... Skitsamma. Det blev i alla fall sen den största bitcoinbörsen.
Okej, jag fattar. Hur funkade den?
Man kunde sätta in vad ska man säga, vanliga valutor. Fiat-valutor brukar slängas runt i den här kretsen. Typ kronor, eller yen, eller dollar eller någonting. På ett japanskt vanligt bankkonto. Och sen så hade då Mt. Gox en bitcoin-plånbok. Man kan säga att det funkar som typ Avanza eller... typ vad som helst. Alltså de har en orderbok och så säger man: hej, Erik vill köpa si och så här mycket för si och så här mycket. Och sen matchar de då med en säljare.
Det som är lite grann ovanligt med kryptovalutabörser är att de sitter ju faktiskt på och äger dina tillgångar. De har ju full kontroll över dina bitcoins. Och det är deras bankkonto som tillgångarna finns på. Så att de är ju liksom en custodian, en liksom förvaltare, inte bara den som matchar ordrar.
De har alltså massa då bitcoin i en wallet. Ska man vara petig så har Mt. Gox inte då en wallet utan två, minst. Ingen vet hur många de hade egentligen, men de hade i alla fall minst två.
Varför hade de två?
Tekniskt sett så förvaras inte bitcoin någonstans alls, utan det man sparar är en nyckel som är som en superkomplicerad sifferkombination. Och den är nyckeln till en specifik bitcoin. Och det är den här nyckeln som förvaras i då din wallet eller plånbok, så att det är en mjukvara kan man säga, och som all mjukvara så kan det hackas. Därför vill man ha flera. Man tar också då två wallets, en varm och en kall kan man säga. Den varma är den som man gör liksom alla transaktioner hela tiden från, och sen så har man en kalla, alltså kallförvaring helt enkelt. Alltså man typ har ett lager med jättemycket där man ska ha det mesta, typ 95% av alla bitcoin ska man ha i kallförvaring.
Jag tänker att det är som mitt lönekonto och mitt sparkonto och lönekonto är kopplat till ett bankkort som jag kan tappa på stan och så får alla fri tillgång till mina 2300 kronor. Mm. Sparkontot är inte riktigt lika tillgängligt.
Ja, men det tror jag är en ganska rimlig jämförelse. Det ska vara mycket svårare att komma åt den stora summan som du ska ha. Liksom. Den har du typ inte ens online.
Mitt gigantiska sparkonto.
Gratulerar. Därmed att de har två olika wallets, det kommer bli viktigt sen.
Okej, men Erik köper ett gäng bitcoins via Mt. Gox.
Precis, och så börjar han typ daytrada i princip. Han har inte så mycket pengar på den här tiden, han var fattig student, så han tar ut alla sina vinster direkt. Men han är i alla fall helt hooked på det här med bitcoin, och vi är nu framme vid 2013.
Jag kan ha fel, men är inte 2013 året liksom för den första bitcoin-boomen? Alltså när priset bara sticker iväg?
Det är helt korrekt. Kursen går från typ 50 till typ 1000 dollar per bitcoin. Erik ser det här och tänker, okej, det är nu eller aldrig.
Och jag hade på den tiden ett bosparskonto som jag hade fått från mina föräldrar. Där jag hade ungefär 80 000 kronor. Och de här pengarna får jag egentligen inte röra. Utan det här är pengar som ska gå till bostad. Men jag blev liksom allt mer säker på att bitcoin var någonting som hade en verklig potential och framtid. Så att jag gick ändå till det här. Jag kommer ihåg att det var väldigt mycket problem att få ut pengar ur det här bosparskontot. För jag var tvungen att åka till. Det fanns inte ett Riksbyggens bosparskonto i Lund. Så jag var tvungen att åka till Malmö. Och där var man tvungen att fylla i pappersformulär. Och sen så tog det någon vecka liksom för dem att få ut de här pengarna till ett bankkonto, och sen därefter ska jag sen skicka pengarna till Japan, och under hela den här processen så hinner kursen röra på sig ganska mycket. Så det slutade med att det blev inte så att jag stoppade, jag tog inte ut alla de här 80 000 kronor, men jag tog ut kanske 35 000, och sen så slutade med att jag stoppade in kanske totalt 15 000 kronor av dem, vilket för mig på den tiden var liksom, det var pengar som jag inte fick röra. Jag gick mot mina föräldrars. Jag pratade inte med dem om det här, utan jag tänkte att de kommer aldrig förstå varför det här är så himla viktigt. Så att det är ett beslut som jag gör privat, och sen så kommer de förstå poängen med det här långt senare. Så att jag tog väldigt stora risker för att göra den där initiala satsningen.
Jag får grav ångest av att höra det här. Jag blir jättenervös av olika pengar som man inte får röra, som någon plötsligt börjar tafsa på. Alltså, nej, ja. Nej Erik, nej.
Du kan få skäll av dina föräldrar, tänker du?
Skäll av föräldrar, ångest för resten av livet, plötsligt är jag hemlös, om du vet.
Jag fattar. Ta det lugnt, för att det går nämligen superbra för Erik. Han tar de här pengarna, köper bitcoin, och sen flyttar han dem från Mt. Gox till en annan börs. Och det gör han för att han börjar ana att det är någonting som är lite lurt med Mt. Gox.
Man får komma ihåg på den här tiden att Mt. Gox, tror jag, primärt på den tiden användes för att skicka pengar till Silk Road.
Silk Road, den där darknet-sidan där man kan köpa knark då, bara för att påminna.
Det var utredningar som skedde på amerikansk mark där de misstänkte chefen för Mt. Gox att vara också ägaren av den här droghemsidan Silk Road. Så att det var tal om att han hade fått av order av amerikanska staten att de hade fryst hans tillgångar, och att det kanske var det här som var anledningen till att det vid vissa perioder inte gick att ta ut pengar från Mt. Gox.
För det var så under den här perioden. Sidan kraschade ibland, de hade problem med teknisk prestanda och så här DDoS-attacker, alltså så här överlastningsattacker. De hade gått från 3000 till 60 000 användare på bara några veckor i och med att bitcoin hade exploderat. Och Mt. Gox kunde kanske inte riktigt hänga med.
Det där tycker jag man ändå kan ha förståelse för. Alltså när någonting växer väldigt snabbt och så hänger man inte med. Men alltså det största problemet måste väl ändå vara att deras chef utreddes för att vara ägare till Silk Road, a.k.a. knarkinternet.
Absolut. Den här chefen då, det är Robert Marie Marc Karpeles, känd från det pyttelilla pappret. Mer känd som bara Mark Karpeles.
Okej, vem är Mark Karpeles?
Han var liksom en vanlig POP-utvecklare. Inte någon person som hade suttit i den här befattningen tidigare.
Mark Karpeles hade köpt Mt. Gox av Jed McCaleb. Karpeles är fransman. Han bor i Japan där han driver då Mt. Gox. Strax efter att han har köpt Mt. Gox så sticker kursen för bitcoin och Mt. Gox blir liksom the bank of bitcoin. Och alltså, okej, okay. Jag vill inte syssla med karaktärsmord här, men han verkar vara lite speciell, så mycket kan jag säga. Han är väl i princip motsatsen till hur en vd för vad som i praktiken är en enorm bank brukar vara. Han är lite blyg. Vi kan lyssna lite på vad han säger här.
Actually, there's only one working with me on the engine. One of the main reasons before until February, we didn't have the means to hire more developers. No, we do, and we're working on hiring really good developers, but really good developers are hard to come by with.
Inte klassisk bestämd vd-gubberöst direkt.
Verkligen inte. Det han säger här, by the way, det är när ett klipp från när Bitcoin stod på sin peak. Han säger att han inte bara är vd för vad som har blivit en börs med en miljardvärdering. Han är också en av två utvecklare. Han verkar alltså vara någon slags bizarr detaljstyr person. Han är också bara 28 år gammal när Bitcoin slår i taket.
Herregud, jag har så många frågor om den här mannen. Men det här med att Mark Karpeles också drev Silk Road, vad hände med det?
Alltså, det verkar vara ett jättejobb då. Man ska driva världens största Bitcoin-börs och världens största knarkbörs. Vilken insats. Det har absolut inte bevisats. En kille som heter Ross William Ulbricht är dömd för att ha drivit Silk Road. Men det var liksom på nivån att Ross Ulbrichts advokater angav Karpeles under rättegången. Men ingenting har bevisats. Det är så att det är ganska få idag som tror att Karpeles drev Silk Road.
Men han var eventuellt inblandad på något sätt?
Alltså han var inblandad på sättet att det gick extremt mycket. Mesta av pengarna i början som gick från Mt. Gox gick ju till Silk Road.
Okej. Okej, tillbaka till Erik då. Han har köpt bitcoin för ett 10 000-tal kronor typ. Mm. Allt det här sammantaget om den här röran med Mark Karpeles och Silk Road och misstankar hit och dit får honom att flytta sina pengar från Mt. Gox till en annan liknande sida.
Vilket han gör helt rätt i. För strax efter att han gjort det så fryser Mt. Gox uttagen från sidan. Det här är liksom en jättegrej. Även för Erik, han har inga pengar där, men det påverkar liksom hela bitcoins typ värdering och rykte och sådär, för att de sköter typ 70% av alla transaktioner där. Sen har faktiskt inte Erik flyttat riktigt alltihop. Han har några så här små rester kvar på Mt. Gox. Det här är egentligen ett sidospår och inte superviktigt för historien. Det är bara lite läskigt. Erik hade lite pengar kvar där, motsvarande några hundra lappar kanske. Han är i Thailand och...
Av någon anledning så skulle jag logga in på det här Mt. Gox-kontot från ett internetcafé i Thailand. Och så jag loggar in där och kollar min balans, för jag ville veta hur mycket mina bitcoins var värda där. Loggar ut och sen nästa gång jag loggar in där så är inte de bitcoinsen kvar längre. För det har antagligen en keylogger varit installerad på internetcaféet som snappar upp folks inloggningsuppgifter. Så att det kontot var tomt under den här perioden när uttag inte gick att göra.
Keylogger, frågetecken.
En mjukvara som trackar allt du skriver på tangentbord. Använd aldrig en dator för att göra någonting någonsin, känner man väldigt mycket nu. Det var egentligen bara därför jag ville ha mer här.
Jag kommer sätta eld på min dator när vi är klara med det här, bara så du vet.
Bra. Så här. Man ska också ha fryst en uttag. Det är lugnt för att Erik Wall har inga bitcoin där. Men hela communityt börjar liksom spekulera väldigt mycket kring vad det egentligen kan vara som har hänt.
Och det är väl kanske i början av 2014 som, i februari 2014, som man börjar förstå att nu har det varit vissa människors uttag som inte har gått att göra på 3 månader. Och det börjar bli ganska mer tydligt att de kanske inte har de här pengarna kvar. De har på något sätt förlorat allas pengar.
Jag blir såklart jättenyfiken på hur det kan gå till. Men också det här. Erik Wall har en liten papperslapp där det står att Mt. Gox är skyldig honom pengar. Hur gick det till? Han hade ju inga pengar där. Han hade ju varit smart och lugnat mina nerver, flyttat allt. Och sen hade en keylogger tagit de sista smulorna.
Mm. Det är en jättebra fråga. Hur Erik Wall blev indragen i världens största bitcoinbörsfall och sen faktiskt blev låst en gång till efter det här?
2014. Bitcoin har gått från att vara ett specialintresse som några få techkillar har till att liksom börja bli ett fenomen. Det kommer till och med jag ihåg.
Mm. En bitcoin kostar ungefär $1,000. Ett år tidigare hade en coin kostat $20.
Och de allra flesta transaktionerna hade skötts via börsen Mt. Gox. Men Mt. Gox och dess ägare slash chef Mark Karpeles, han hade problem, stora problem. Mm. Han undersöktes eventuellt av amerikanska staten. Sajten var utsatt för olika hackerattacker. Erik Wall, som du har satsat ett tiotusental av de bondesparskronor som han absolut inte fick röra, han har satsat dem i bitcoin. Han börjar misstänka att Mt. Gox har blivit av med massa pengar. Men han har inga pengar själv på Mt. Gox.
Nej, inte än. Och Mt. Gox verkar verkligen vara i riktigt dåligt skick.
Det som hände då var att det öppnades en växelkurs mellan bitcoin som fanns på Mt. Gox. De kallas nu i efterhand för Goxcoins. Och andra bitcoin. Om du hade bitcoin på en annan börs så kunde du byta dem mot någon som hade bitcoins på Mt. Gox. Om du också hade ett konto där. Så att man kunde köpa och sälja Goxcoins mot andra riktiga bitcoins.
Okej, så jag har 10 bitcoins på Mt. Gox. Du har 10 bitcoins utanför. Varför skulle du vilja köpa mina om Mt. Gox är liksom down the drain any second?
Mm. Det verkar ju dumt, för det är ju en risk. Men du vet hur det är med risk och pengar, va?
Man betalar för att få någon att ta den.
Ja.
Ja, den kursen som gavs av marknaden just då var du kunde med 0,7 vanliga bitcoins köpa en Goxcoin.
Så jag kan då köpa dina 10 bitcoin på Mt. Gox för 7 av mina coins. Det är så jag har värderat risken då.
Var det så Erik Wall värderade risken?
Och den, när jag så som hur det slutade med att jag hamnade i hela den här sörjan då, var att jag var en av de personerna som köpte Goxcoins då för mina riktiga bitcoins.
Jag är på inga sätt en kryptovalutaexpert. Jag skulle aldrig någonsin våga påstå det. Jag var inte med på tåget 2014. Men jag känner lite så här, var det den smartaste saken i världen att köpa Goxcoins i det här läget? Alltså jag vill bara påminna samtliga. Det var alltså folk som inte hade kunnat göra uttag på 3 månader.
Ja, jag vet att det låter ju helt korkat nu i efterhand. Jag tycker, alltså ja, inte bara låter, det var ett korkat beslut. Jag tog en risk helt enkelt.
Och han fick ju betalt för den risken, 70 cent på dollarn.
Men jag menar, Erik verkar inte korkad, även om han själv säger att han var det. Alltså, varför gjorde han det här?
Ja, men det fanns faktiskt massa saker som tydde på att det här var en ganska smart grej att göra. Man kunde verkligen tänka att Mt. Gox problem var tillfälliga. Tekniska problem som de hade, det går ju verkligen att lösa. Så att Mark Karpeles då var under bevakning av amerikanska staten, vilket han var för övrigt och fått sina tillgångar frysta, det kommer liksom inte hålla för alltid heller, utan alltså alla coins behövde inte ha gått upp i rök bara för att de hade problem. Och då kunde det vara gott att gå in med en investering där helt enkelt. Mm. Om det var en bra risk.
Jag köper det. Hur mycket hade han gått in med då?
Det vill han inte säga exakt och det får väl respekt för. Men det var ungefär lika mycket som det han hade köpt bitcoin för innan. Alltså typ 10 000 kronor. Indirekt pengarna från hans bosparande kan man väl säga.
Pengarna som man inte skulle röra. Vad händer sen?
Det som händer är att det kommer ut mer och mer nyheter på olika forum och i media som alla har samma budskap. Mark Karpeles har på ett eller annat sätt lyckats förlora alla coins. Och den här växelkursen mellan Goxcoins, alltså Mt. Gox bitcoins, och vanliga bitcoins.
De faller 0,7, 0,6, 0,5, 0,3.
Panik.
Absolut. Men inte riktigt för Erik. Du minns det här med en kall och en varm plånbok. Det har Erik koll på.
Absolut. Alltså den som man också gör sina transaktioner ifrån och sen den som man har som lager.
Mm. Erik resonerar så här. Det troligaste sättet som någon skulle kunna bli av med en väldigt, väldigt stor mängd bitcoin, det är att den varma plånboken har blivit hackad. Så tänker Erik. Är det någonting som blir hackad så är det den.
Och det är typ inte alla världen för man har den kalla kvar.
Exakt, och rimligtvis ska då den varma innehålla 5% av alla tillgångar. Och han tänker då att även om de blivit av med mer än 5%, det kanske till och med är så att de har blivit insolventa, tänker han. Men säg att de måste likvidera bolaget, då kanske man kan betala ut 80% av alla tillgångar. Och då är ju 0,7 fortfarande en bra kurs. Och dessutom finns det en stor möjlighet att man får tillbaka mer eller att banken inte är insolvent alls. Sen kommer det ett besked från Mt. Gox själva.
Till slut så kommer ju budskapet att det saknas en enorm mängd bitcoins från Mt. Gox.
Hur enorm?
Alltihop.
Totalt tror man saknas det någonstans mellan 750 och 850 000 bitcoins. Erik har förlorat alla sina bitcoins. Han har tagit ett tiotusental kronor av de pengar han absolut inte fick röra, investerat dem på den här börsen, kanske mot bättre vetande, och nu har han torskat allt. Ska vi strö lite extra salt i såren? Ja, det ska vi tydligen göra. Idag hade de här coinsen varit värda en dryg miljon.
Jag både känner och inte känner med Erik här. Men jag tyckte ändå att hans resonemang där inte lät helt dumt med kalla varma plånböcker och hit och dit. Så vad var det som hade hänt?
Det som hade hänt hade egentligen hänt långt, långt, långt tidigare. När Mark Karpeles köpte Mt. Gox av Jed McCaleb.
Jed McCaleb hade redan då en lucka på 80 000 eller 90 000 bitcoins. Så att han sa att han hade lyckats förlora de här på något sätt. Jag vet inte om han hade blivit hackad. Men på den tiden så var inte 90 000, 80 000 bitcoin så mycket pengar. Det här var väldigt tidigt. Det var när han köpte börsen 2010 eller 2011. Så att han sa att ja, men bara du driver börsen i något år så kommer du ha tjänat tillbaka de här 80 000, 90 000 bitcoins.
Vilket Jed McCaleb hade rätt i. För även om man tog en pytteliten transaktionsavgift på Mt. Gox så borde man tjäna in de här pengarna ganska snabbt. Det gjordes ganska mycket transaktioner på den här tiden och en coin var värd typ en dollar. Men
hur mycket är 80 000 bitcoins värt idag?
6 miljarder kronor.
Inte lika lätt att tjäna igen, kanske?
Nej, alltså de har liksom tydligen under hela den här perioden försökt jaga i kapp och så här köpa upp bitcoins och de använder dem, men de har liksom aldrig riktigt kommit i kapp. Och hur mycket de än har försökt så har det, liksom, det här hålet bara blivit större.
Okej, okay, så det var det här som fick Mt. Gox på fall?
Ja, men lite det. Ganska mycket det. Men också massa andra saker.
Det största problemet är ju att en rysk hacker har kommit över nyckeln till hans hot wallet. Och varje gång Mark Karpeles fyller på den här hot wallet så drar den här ryska hackern ut coins hela tiden. Och det här har han alltså gjort ända sedan 2011. Och Mark Karpeles, han har inte koll på den totala balansen av bitcoin som han har. Så han förstår inte att att börsen läcker coins hela tiden. Men det som är summan av kardemumman är att Mt. Gox blöder coins under hela sin historia.
Totalt handlar det om 80% av alla bitcoin de någonsin haft genom det här då initiala hålet och andra hackers. Den här stora ryska hackern som tog det mesta, han heter Alexander Vinnik. Han är gripen, men ja, inga coins har återförts.
Hur gick det för Erik?
Jag kom ihåg jag själv, så det här var minst datumet, till och med var 28 februari 2014, då det är en presssändning från Mt. Gox, då de ska berätta för japansk media att vad det är för någonting som har hänt. Och då så säger man att man har lyckats schabbla bort de här. Man har blivit hackad och man har förlorat 650 000 bitcoins. Och jag ser Mark Karpeles som har blivit under all stress och press liksom rejält överviktig och alldeles svettig och likblek, ställer sig upp och gör en sån här japansk dishonorary bow, alltså en hedersbugning när man har vanhedrat sig själv i japansk tv. Och det är väl kanske i det ögonblicket som jag förstår att nej, nu är det där, de pengarna är borta.
Mt. Gox går i konkurs, bolaget tas över av en trustee som heter Kobayashi, och i den japanska statens ögon slutar Erik Wall vara Erik Wall och blir
creditor nummer X8793.
Och det är då han får den där lappen såklart som ni hittade på hans vind.
Mm. Det är ett bevis på att hans claim kommer att tas upp i konkursboet.
Vad händer med Erik sen?
Alltså grejen är att det här blir liksom det första wake-up-callet för Erik, kan man säga. Han bestämmer sig för att lära sig allt om bitcoin. Och han verkar vara en bestämd person. Han gör det. Och han börjar vinna tillbaka en massa pengar. Alltihopa faktiskt. Då händer en sista sjuk grej med Mt. Gox. De har tydligen inte blivit av med allt. De hittar efter 2 veckor 200 000 bitcoins.
Jag går inte på det här. Hur hittar man 200 000 bitcoins? Kom igen.
Ja, men Mark Capellas hade typ en plånbok som han typ glömt bort att han hade, som de haft någon så här reservkall förvar eller någonting. Den hade inte blivit hackad. Alltså jag vet inte, han är typ bara en ostrukturerad PHP-utvecklare som kanske inte borde varit vd för ett jättestort företag, okej? Okay? Han hade inte stenkoll.
Det har i och för sig hänt att jag har hittat så här sedlar, olika bakfickor på olika jeans som jag inte använt på väldigt länge. Det här är en sån grej.
Ja, det här är Mark Capellas motsvarigheten till det. Och det här är ju bra i alla fall. Den här konkursen, den drar ut jättemycket på tiden. Erik lyckas trada tillbaka sig in i gamet. Och parallellt så stiger priset på bitcoin jättemycket. Och helt plötsligt så är de här 200 000 som Mark Capellas har hittat mycket mer än nog för att täcka alla skulder.
Okej. Bra för alla inblandade? Frågetecken?
Ja, kanske. För Erik och alla andra, de har då sina skulder utskrivna igen. För Mt. Gox var skrivet i Japan. Japanska staten tar inte skulder i bitcoin. Så säger då bara rent hypotetiskt att han hade satt in en bitcoin när en bitcoin var värt typ kanske 1 000 kronor. Då står hans skuld utskriven i 1 000 kronor hos japanska staten, inte i en bitcoin. Så de här 200 000 bitcoinsen, de har gått från att vara värda 55 miljoner dollar i februari 2014. Men idag...
Gud.
...är de värda 1,8 miljarder dollar.
Det är så mycket pengar, det är löjligt mycket pengar.
Så de kan betala alla sina skulder.
Och inte bara det, utan man har också ett överskott. Så att den här bankruptcy trusteen Koyobashi, han säljer av jag tror det är kanske 100 000 bitcoins eller någonting som han, jag minns inte exakt, men det är ett tiotusentals bitcoins i alla fall som han säljer av under 2018 för att täcka allas skulder igen. Och det betyder att det finns fortfarande så mer än 100 000 bitcoins kvar i Mt. Gox ägor som egentligen tillfaller...
Trumvirvel.
Mark Capellas då.
Du skojar. Han har fuckat upp som ingen annan. Belönas med extra utbetalningar.
100 000 bitcoins, om vi säger att det är det som finns, det är ungefär det som finns. Det är nästan 1 miljard dollar.
Alltså... Det är så sjukt. Jag känner också att så här, världen är inte rättvis.
Nej, Mark Capellas kommer inte bli dollarmiljardär. Han har lovat att aldrig ta emot det här överskottet utan på något sätt försöka ge tillbaka det till communityt och bla bla. Så att där är det väl lugnt någonstans. Men Erik, han har ju då genom väldigt mycket hårt slit lyckats tjäna en del pengar på bitcoin. Han har äntligen kommit upp i samma mängd som var det han förlorade på Mt. Gox. Han håller på med då terminskontrakt med hävstång och han är lång på bitcoin.
På svenska betyder det att han vill att kursen på bitcoin ska gå upp, för då tjänar han en massa pengar, men om det går ner ett visst antal procent så blir han av med allt. Det är högriskgrejer helt enkelt.
Mm. Och det har då gått väldigt bra med de här terminskontrakten. Han är liksom tillbaka på banan äntligen.
I det ögonblicket så väljer Mt. Gox Koyobashi, som sitter i det ögonblicket som han bestämmer att han ska sälja av bitcoins på börsen för att kunna betala ut skulderna som folk har. Så att han kraschar i det här ögonblicket kursen, vilket gör att min långposition blir likviderad. Och det som är det mest irriterande med hela situationen är att det är mina egna coins som han säljer som gör att jag blir likviderad ur min långposition. Så det är 5 år som jag, fyra år som det har tagit att trada mig tillbaks till den här situationen. Jag sitter äntligen i det läget jag drömt om under hela tiden. Och då så säljer han tillbaks. Då dumpar han mina egna coins på mig så att jag likvideras och gör en av mina större tradingförluster på grund av det här oförutsätta.
Så den här trusteen som sköter konkursen säljer massa bitcoins. Kursen går ner, då slutar Eriks papper att vara värda någonting. Och det är ju för att kunna betala skulden till Erik som Erik förlorar pengar.
Det blir någon slags grekiskt bitcoindrama där räddningsförsöket blir det slutgiltiga dödande slaget eller någonting. Det finns såklart en massa saker som ligger bakom det här. Mark Capellas är en person man kan titta på. Han verkar vara en väldigt speciell person. personen i hans närhet har sagt att han helt enkelt inte vågade att titta på balansen på sin wallet för man känner igen det här.
Jag kan så relatera, särskilt i slutet av månaden.
Han anade kanske att det hände någonting. Han fick en villkorlig dom på 2,5 år för record tampering till slut. Ingenting för förskingring som han misstänktes för till en början. Han verkar mer ha varit inkompetent än liksom gjort någonting direkt olagligt på det sättet. Men det här säger vi kanske också någonting åt hela systemet är lite sårbart. Det tror Erik Wall också. Det finns till och med bitcoinbörser som hackas idag. Det var någon här om månaden bara.
Man kanske har lärt sig av Mark Karpeles misstag och kolla balansen då.
Det tycker jag man. Om ni driver en bitcoinbörs där ute, kolla balansen då.
Jag har en sista fråga.
Så här inne.
Hur gick det för Erik?
I den här konstiga stickan. Mm. Här ligger mina bitcoins i säkert förvar idag. Här kan inte någon Koyobashi eller Karpeles göra någonting som påverkar hur mycket bitcoin som finns där inne, så att jag har gått över till säkrare sätt att lagra mina bitcoins idag.
Ja, den här andra smällen var ganska hård, men han har återhämtat sig igen och han har blivit rik, får man nog säga, på det här med bitcoin.
Slutet gott, allting gott?
Slutet gott, allting gott. Men det har ju tagit liksom majoriteten av mitt vuxna liv att försöka reda ut den här situationen.
En sista fråga. Berättade du någonsin för dina föräldrar om att du torskade?
Nej. men
har du berättat idag att du vann till slut?
Nu så vet ju min mamma om att i alla fall på pappret så har jag varit liksom multimiljonär i kryptovalutor noterat, så att jag tror inte att hon ska kommer att klaga Erik de här 15 000 kronorna som inte finns på ditt bosparskonto, vart är de egentligen? Utan nu så förstår hon att jag har liksom grejat och listat ut det här och jag vet vad jag gör nu i alla fall, så att vi har inte haft den diskussionen.
Med det är Kapital slut för den här veckan. Vi som gjort det här avsnittet heter Gunnar Harjus och Åsa Secker. Jakob Persell är vd för Monopol Media som gör den här produktionen. Kristoffer Krok har slutmixat och på Instagram heter vi @kapitalet. Kan ni följa oss där, tack? Vi vill ha 1000 följare, vi är väldigt nära.
Vi är väldigt nära, vi vill ha det nu.
Nu. Vi är tillbaka med ett nytt avsnitt om en vecka. Hej då.
Hej då.
Nu kommer mina föräldrar säga att ja, men köpte du de där låtsas magiska påhittade pengarna och du fick 0 kronor tillbaka av de pengarna som du satte in från vårt bosparsparande, Erik. Uppenbart liksom, så har du gjort bort dig helt här liksom.